Jag är också tacksam idag. Jag har befunnit mig i Turkiet i 4 veckor. Jag är tacksam för att jag kunde komma hem. Få sova i min egen säng igen och äta riktig mat. Och så det, att magen är hel och allt sådär. Sen är jag också tacksam över att jag överhuvudtaget kom iväg till Turkiet, för att det var knappt jag fick göra det. Jag råkade ju ut för en blodsjukdom i somras, eller i början på sommaren, och den har man fortfarande inte kommit till rätta med, utan jag hoppas att i varje fall få veta vad det beror på här under hösten när jag ska in till läkarna om ett par veckor igen. Men så då säger då doktorn, nej, du får inte åka till Turkiet, förstår du väl. Det är ju livsfarligt, inte för Turkiets skull, men utanför. Men då sa jag så här, ja, men om vi lyckas nu få då, jag fick en behandling bara någon vecka innan jag skulle åka. Fick ett dropp där med något preparat. Så då gick värdena upp och var det bra igen. Och då så sa de, ja, men nu kanske det håller sig. Ja, det kanske, sa de. Men hur som helst fick jag åka i alla fall, under förutsättning att jag hittade en läkare där nere som kunde ta prover på mig. Och det gjorde jag. Och det var ju också en intressant upplevelse. Den turkiska sjukvården är inte att leka med, ska jag säga. Men den är bra. Och så fick jag ta prover där och det gick upp och ner. Men jag hade med mig en hel kasse med mediciner. Och så ringde jag tillbaka till svenska läkarna och sa att nu är det så här och så här. Och då sa han, då gav de mig tips. Och sen samtidigt, den turkiska läkarna vill också lägga sig i det där. Så han vill också ge mig lite andra preparat. Men jag sa no, 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 no. Jag tar det här med Lidköping. Ja. Så är det. Vad har jag gjort i Turkiet då? Jo, jag har kopplat av, och framförallt min fru har gjort det. Men jag har också skrivit en hel del. Jag håller på med och skriver en skrift. Vi får se vad det blir. Om det blir mycket eller lite, eller om det här kommer att ges ut eller så här. Om det blir en bok, det vet inte jag. Eller om det bara hamnar i datorn som mycket annat. Men det här berör temat alltså. Det var det jag tyckte var så intressant. Jag kommer hem och så får jag predika på tacksägelsedagen. Det var nästan ett tecken, tyckte jag. Alltså just det här, vad är... Det är egentligen två frågor som jag sysslar med i det här. Och jag har intresserat mig för det här temat under väldigt lång tid faktiskt. Och det ena är ju då, vad är ett under? Och det andra, vad är tacksamhet? Jag tänkte att jag skulle läsa texten innan jag går vidare i detta. Och den har jag tagit in i en av evangelietexterna. Och den finns på sidan 1738, om det är så att ni vill följa med. Och det är Lukas evangeliets 17 kapitel, vers 11-19. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och då sa han till dem, gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig på marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och då sa han till mannen, stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Som sagt, vad är ett under och vad är tacksamhet? Alltså tacksägelse menar jag då i den bemeningen. Alltså tacksamhet inför Gud. Vad grundar sig sånt i? Det beror ju helt och hållet på hur man definierar utgångsläget. Allt står ju liksom i relation till vilka förväntningar vi har på tillvaron och livet. En sak som är liksom borde vara solklar är att mortaliteten i vår tillvaro i verkligheten, alltså dödligheten, är konstant 100%. Har alltid varit det. Så tro inte på såna här rapporter som säger att den här behandlingen eller det här biståndsarbetet eller vad det är, den sänker dödligheten med si och så många procent. Det gör det ju inte, den alltid 100%. Det gäller allt levande och det gäller allting utom för en enda person. Va? Det är ju Jesus då, som har uppstått för de döda i en slutlig mening. Men i vår tid verkar man inte riktigt tro på detta fullt ut. Det är min hypotetisk fråga. Och det här ämnet har intresserat mig under många år faktiskt. Och särskilt intressant blir det ju naturligtvis också när man själv så att säga, inser att livet är skört. Om man definierar ett under utifrån en strikt vetenskaplig förklaring så finns det ju egentligen inga under, va? Utan alltså ingenting händer utan att det finns en förklarlig orsak. Det. Och om någonting likväl händer till synes utan förklaring så beror ju det bara på att vi inte har kunskap om själva förklaringen. Och att tillskriva Gud en oförklarlig händelse gör inte händelsen till ett under utan är bara ett annat sätt att säga händelsen oförklarlig, vilket vi redan visste. Men Bibelns sätt att se på saken är ju inte vetenskaplig. Och det behöver inte vara sämre för det, va? Utan kanske tvärtom är det som vår gamla vän Ivar Gustafsson som brukar komma och predika här varje sommar. Han har varit även i Stenhammarkyrkan. Han har ett ämne som han brinner för, som han alltid pratar om. Och det är nämligen att det finns ingen motsättning, säger han, mellan vetenskapen och tron. Mellan Bibelns budskap. Utan det handlar om olika sätt att se på saker. Bibelns syn på detta är dock att allt gott som ges mig, heter det så? Ges mig, gives mig. Ja, ni fattar vad jag menar. Vare sig då det kan förklaras eller inte kan förklaras, tillskrivs Gud. Alltså jag minns ju min egen, ska vi säga, farmors generation. Och har också, alltså ur deras mun då, hört berättas om hur det var ytterligare en generation tillbaka. Men också där, alltså det är människor som vi har träffat faktiskt levande. Vi har inte, det är inte särskilt långt tillbaka i historien. Det är människor som levde i hög grad efter den här devisen. Alltså en så enkel sak som att få äta sig mätt varje dag. Det låter ju sig förklaras vetenskapligt ganska enkelt. Men det var ändå någonting som man tillskrev Gud och var tacksam för. Man tackade Gud för detta. Man till och med bad Gud välsigna maten. Det gör vi kanske fortfarande här och var i våra stugor. Men kanske inte med den övertygelsen om att det är nödvändigt. Man till och med bad Gud välsigna maten så att den skulle räcka. Va, till och bli, man skulle, alla skulle kunna överleva på detta. Att vädret var gynnsamt. Att skörden blev bra. Att man stod på benen ännu en dag och att vännerna fortfarande var vid liv. Att man inte, att ens barn framför allt överlevde under en tid där alla nästan som regel föräldrar upplevde att en eller flera av deras egna barn dog. Barnadödligheten var ju otroligt stor bara under 1800-talet. Allt detta gick att förklara enkelt. Men det var ändå under därför att man tog emot det i tacksamhet givet om Gud. Att något märkligt då, någonting oförklarligt, någonting större än så också ibland hände, ansågs egentligen inte som någonting mera exklusivt utan ett tecken bara på att Gud var god. Ännu ett tecken på att Gud är god. Jag pratade med en man som har tillbringat ganska många år i Afrika nu. Jag gjorde det igår faktiskt, bara för att Han sa likadant att i de afrikanska länderna där ingenting är självskrivet har man ungefär samma syn på det här. Ett helt oförklarligt under, så att säga, man kan betraktas ungefär med samma ögon som just det enkla i att man lyckades få mat för dagen. Allt togs emot. Det här intresset då för de här exklusiva undren som framförallt då gör sig gällande inom västvärldens, så att säga, moderna kristendom, som inte minst från amerikansk kristendom. Detta intresse då för det här extraordinära är i hög grad ett välfärdsfenomen. Därför att vi tar, så att säga, det här vardagliga så mycket för givet att vi liksom nästan tappat intresset för det. Det kan man tycka vad man vill om, men det här är ju någonting som ändå man kan fundera över. Alltså ett under då, oavsett hur stort det kan vara, det visar ju inte egentligen någonting om Gud i vetenskaplig mening, utan det säger att jag har fått någonting som inte var självklart, som inte var givet. För den som, så att säga, tillskriver Gud det goda som sker, så blir även den mest förklarliga händelset under någonting som föranleder tacksamhet. Och tacksamheten över det som jag trots allt får, det är det som definierar undret. När utgångsläget nu är som det är i den här världen där vi lever. Men då är frågan, vad syftar då undren i Bibeln till? Någonting som man kan fundera över är ju den här våran kamrat gamle Lazarus. Som, om ni har läst om honom, han hade ju varit död i 4 dagar, står det. Och Jesus kommer och uppväcker honom från de döda. Det är ju ett exceptionellt under, va? Och man förstår ju vad det här, oj, det här var häftigt. Och sen släpper ju Bibeln berättelsen där på något sätt. Och sen några år senare så var jag och min fru och Doris och Kurt på Cypern i Larnaca, och där visade det sig att där ligger Lazarus begravd. Och då kan man ställa sig en massa frågor till detta. Hur länge levde han sen då? Var han lycklig eller hur gick det? Var det bra? Alltså, och då blir det väldigt tydligt på något sätt att alltså det här är partiella händelser som syftar till att visa på att Jesus har överhöghet över den verklighet som, så att säga, vi då befolkar. Han har nycklarna till döden och dödsriket, står det ju i Paulus texter. Han är den som, så att säga, står över det som vi, så att säga, ständigt hukar under. Den verkliga undret är, så att säga, det är ju löftet om den slutgiltiga uppståndelsen, alltså det löftet om att detta universum ska, så att säga, bli helt. I väntan på det så syftar undren i Bibeln och undren i vår egen tid på att visa på detta, att Gud är god och bryr sig. En annan intressant notering som jag har gjort när jag har hållit på med min skrift är att, vet ni det, att det föddes och dog ungefär lika många människor på 1800-talet som det gör nu. Trots att befolkningen var mycket mindre och att medellivslängden var hälften. I mitten på 1800-talet var medellivslängden 40 år. Idag är den 80 år. Det säger ingenting om dödligheten, det är en alltid 100%, men det säger att det är fler människor vid liv samtidigt idag än vad det var för 150 år sedan. Det är dubbelt så många. Så den här kön mellan vagga och grav där vi alla står är dubbelt så lång mot vad den var då. Vad har detta inneburit för oss? Är vi mer tacksamma nu? Är vi dubbelt så tacksamma för livet, för hälsan, för välfärden? Jag konstaterar bara, om jag själv hade levt för 150 år sedan så hade jag mist både fru och barn i barnsäng åtminstone 2 gånger. Men det blev det inte så, för tack vare kirurgin och allt detta modern sjukvård så kunde min fru komma hem med friska gossebarn istället för i en träkista. Två gånger hände detta. Själv hade jag i alla fall då med säkerhet förblött i somras när mitt blod visade sig vara helt tomt på trombocyter. Man skulle kunna säga att jag och min familj har vår tid att tacka för detta. Det är ju så vi säger. Såväl som miljoner andra bara i vårt land. Bara för att vi just nu lever under denna exceptionellt sällsynta tid som vi faktiskt lever i historiskt sett. Och då frågar, är detta ett underverk? Är det ett underverk? Berättelsen om de här spetälska visar ju på en viktig sak. Nämligen att det handlar inte om att se saker och ting som oförklarliga eller vetenskapliga eller... Så, utan det handlar om huruvida man tar goda händelser för givet eller inte. Det är snarare så att tacksamheten och, skulle jag vilja säga, och underverk är egentligen två sidor av samma mynt. Där tacksamhet finns, där finns undren. Och där undren finns, finns tacksamhet. Det ena ju föder det andra. För två generationer sedan, eller tre generationer sedan, så fanns naturligtvis lidande och sorg och så vidare på samma sätt som idag. Men det fanns med i människans livskalkyl på ett annat sätt än vad det gör i vår moderna välfärdssamhälle. Det var inte så att man var mindre ledsen på den tiden när man miste, förlorade kära och nära och barn och allt sånt där eller någonting sånt. När man drabbades av svält och elände, för det gjorde man. Men man hade med det i kalkylen på ett annat sätt. I vår då postmoderna materialistiska värld så tenderar vi att betrakta livet nästan som en rättighet. Dessutom ska det vara framgångsrikt och lyckligt för att vara värt någonting. Om man följer den politiska debatten och även kulturdebatten i Sverige idag och i världen idag, vilket jag gör väldigt mycket, och i synnerhet om man följer sociala medier, så kan man notera att inte bara mycket unga människor utan en större bredd nästan på detta, alltså människors förväntningar på vad deras liv ska leverera saknar ofta all verklighetsförankring. Alltså föreställningen om att livet är en obruten framgångssaga där döden eller lidandet är någonting som är hypotetiskt, närmast en filosofisk fråga och inte en 100% realitet. Detta föder inte tacksamhet, utan det föder ångest. Vi brukar säga så här, du ska ha höga förväntningar på livet. Du ska sikta där, va? För då når du långt och så vidare. Det är bra, det är en god pedagogik, det är sant. Vi ska uppmuntra vår generation att lyckas bättre. Nästa generation att lyckas bättre än oss och så vidare. Det är jättebra. Jag pushar mina barn, va? Kryp inte ihop i livet liksom. Gå på, kör på, hitta, sök dina grejer liksom. Lyckas med detta. Men orimliga förväntningar. Orimliga förväntningar. Det fanns ett reportage om en ung tjej här nu för ett tag sedan, jag tittade på detta. Det var Uppdrag granskning vad det var. Hon var utbränd redan innan hon hade slutat gymnasiet. Hon hade inte ens fått ett jobb. Varför var hon utbränd? Jo, därför att hon hade bestämt sig för att bli en helt, den absolut öppna en egen frisörsalong. Där hon skulle bli känd, en känd hårstylist. Hon hade inte ens tagit sin studentexamen. Och redan där så var ju förväntningarna så stora så att tillvaron bara fylldes av hypotetiska hot för henne. Alltså orimliga förväntningar erbjuder en flygtur, va? Över en avgrund av möjliga hot. Där minsta bagatell blir ett trauma. David Eberhardt, om ni känner till honom, han brukar sommarprata i P1 sommarprogram. Han har skrivit massor med böcker. Han är psykiater, överläkare, chefsläkare på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Han säger att trenden är så tydlig. Vad som händer. Han säger att det kommer patienter till mig, säger han, som anser att vara ledsen, att det är en sjukdom som måste behandlas på psykiatrisk klinik. Man upplever att inte vara lycklig är en sjukdom som ska behandlas på psykiatrisk klinik. Och då säger David Ebert, när vi då säger gör inte, bevägrar att göra det och säger sorg är inte en sjukdom, så ställs kraven på detta. Och då säger människor, det är min rättighet. Det här ska samhället leverera. Den som tar då det goda som livet ger trots allt, för det gör det ju, va? Alltså för självklarheter eller till och med för självklara rättigheter som ett välfärdssamhälle är skyldig att leverera, för den personen existerar inga under. Det är självklart. Och tacksamhet är inte ens ett relevant ord i sammanhanget. Vad som är ett under eller inte har alltså inte att göra med hur oförklarlig, hur exceptionell en händelse är, utan en händelse kan vara utan hur jag ser på hur det här kommer till mig. Att bli oförklarligt botad från en sjukdom kan naturligtvis betraktas som ett under och i sin tur föda tacksamhet. Men därmed inte sagt att alltid gör det. I vår bibeltext som jag läste ansåg uppenbarligen 90% av de tillfrisknade att det här inte var något att tacka för. Var en av 10 som gjorde detta. Att för tillfället då få leva, att få vara överhuvudtaget på benen i gemenskap med varandra är väl i sig ett under stort nog att tacka över. Allt som vi dagligen tar emot från Gud, förklarligt eller oförklarligt, är väl ett under i sig om man väljer att se på det sättet. Om man väljer att tro så. Alltså skillnaden mellan den 10:e spetälske och de 9 andra ligger helt och hållet 100% i fråga om synsättet. Ingenting annat. Det är vad den här texten säger. Den som tror ska se under och tecken, säger Jesus. Eller hur? Den som tror ska se det. Ett liv fullt av dagliga underverk är alltså någonting som erbjuds oss var och en om vi väljer att se det. Om vi väljer att se det. Och det är väl därför vi har kommit hit idag, för att vi vill se en skymt av det. Vi som trots allt är vid liv och är här idag. Amen.